Jag heter Mikael von Otter och jag kommer, eller finns då till vardags på Svenskt Näringsliv. Organisation som då organiserar det svenska näringslivet. Där finns jag och arbetar med IT-frågor i stort, och det har jag gjort under ett antal år och tidigare också på något som heter Gemenskap mot elektroniska affärer, som då bland annat är en elektroniska affärer är någonting som då är där det, frågan om elektronisk identitet och elektronisk legitimation och annat kommer upp och har kommit upp. Det har gjort då att jag under årens lopp har haft orsak att på olika sätt fundera lite över de här frågorna och träffa människor i branschen och annat. Och det finns ju ett antal frågor man kan ställa sig faktiskt kring detta. En tycker jag ganska fundamental är, eller två fundamentala ska jag säga. Det ena är då, de lösningar som faktiskt finns idag, är de tillräckliga eller behövs det andra typer av lösningar? Och en annan fråga man kan ställa sig är, har Sverige tappat fokus eller tappat tempo i det här, på det här området? Den sista frågan skulle jag säga några ord om. Det finns ett EU-direktiv som ni kanske känner till, eller säkert känner till, på det här området, som är från, hjälp mig, 1999 eller 2001, eller vad det är, 99. Som kanske inte tillhör något av EUs mera stolta prestationer. Det finns väl orsak för Bryssel och kommissionen att vara ganska självkritiska vad gäller det direktivet, och jag tror faktiskt att de är självkritiska också. Det öppnar nämligen upp för en mängd olika tolkningar. Det öppnar upp för olika varianter på ett sätt som gör att syftet med det hela, som från början var då att skapa en enad struktur för det här i Europa, själva verket har förfelats. Och idag är det ganska så tveksamt hur validiteten är för olika typer av signaturer runt om i Europa. Tyskarna har speciella krav och kvalificerade signaturer och så vidare. Det här i sin tur försvårar användningen i olika sammanhang. Det finns något som kallas i dagligt tal för e-fakturadirektivet, alltså direktivet om elektroniska fakturer, eller egentligen direktiv om mervärdesskatter, där man åberopar signaturdirektivet, och det har i sin tur skapat en ganska kaotisk situation kring vad gäller och vad gäller inte kring e-fakturer i Europa. I Sverige eller i det enskilda landet är det inget problem, och det där direktivet om e-fakturer har haft det goda med sig att det är i alla fall nu tillåtet överallt i Europa, vilket inte var tidigare. Och det får man väl ändå säga vara grundläggande syftet, så det känns ju bra. Men det finns fortfarande då ett del problem. Och mycket av det här härstammar då kring denna fråga kring elektroniska identiteter, elektronisk signatur. Kärt barn har ju många namn också, och detta kallas ibland för, ibland talar vi om elektronisk e-ID, elektronisk identitet, ibland talar vi om e-lägg, e-legitimation, ibland talar vi om e-behörighet, elektronisk behörighet, elektroniska signaturer och så vidare. Och är det här samma sak? Ja, det kan man ju ha olika uppfattningar om. Gissningsvis har olika människor olika tolkningar av de här begreppen. Hoppas att vi kommer att kunna få en del av det här utrett och åtminstone belyst ifrån dagens talare som ni ser där på bilden. Det vill säga, i ett fall så ser ni inte personen i fråga, men ni kommer alldeles så småningom att få se personen levande. Vilket är väl så bra, eller så. Så att vi tänkte ge varje talare 15-20 minuter, och sen så småningom så ska vi bereda utrymme för frågor ifrån er och kanske ha en liten diskussion. Er varje talare tänkte jag också föreslå att vi avslutar med, ifall det finns någon specifik fråga som ni vill adressera till just den. Så att en talare och sen så några frågor och sen nästa, och så småningom när vi är klara så tar vi en mer gemensam frågestund. Så är min tanke. Och ordningen är den att först så är det Bengt Hansson som kommer att säga några ord eller tala om bankernas erbjudande idag och vad vi kan se i framtiden. Och Dag Osterman kommer sen att följa upp med införande av elektronisk identifiering och underskrifter i Sverige. Sen kommer Rolf ifrån Ericsson att berätta lite om den forskning som pågår och som bland annat Ericsson då håller på med. Och en praktikfall kring, eller en studie som man har gjort. Och sen avsluta med Ulf som kommer att tala om en ingång för samhällsmedborgaren med en elektronisk identitet. Jag skulle nog säga en, jag skulle inte säga ett som står där. Hoppas att ni kommer att tycka att det här blir väl använda 90 minuter. Och...
det är någon som ska trycka på den här också. Tack så mycket. Bengt Hansson heter jag då, och jag ska prata lite grann om vad vi banker erbjuder här idag. Lite grann hur marknaden ser ut och vad vi jobbar med framöver. Ska vi se. Sådär, ja. Om man tittar i Sverige och även i Finland och de baltiska länderna, så har det här med elektronisk identifiering blivit ett fundament för e-samhälle. Jag vet inte om ni kommer ihåg för några år sedan när Estland, om man visar hur de hanterar bankkontor där och vad kassörerna gjorde bakom disken. De satt med kulram och räknade. I år så kunde man rösta via nätet. Så den här tekniken med att unikt identifiera medborgare, det är ett väldigt viktigt fundament för ett land och för ett samhälle. Och det här har man löst på lite olika sätt i olika länder. I Sverige har vi då e-legitimation. I Finland jobbar man med engångskoder. Så det ser lite olika ut på de olika marknaderna. Men i grunden, oavsett vilken teknisk lösning man har valt, så är det de här sakerna man vill åstadkomma med en e-legitimation. Det som har hänt här på senare tid då, det är användningen av hårda certifikat, då, alltså e-legitimation på kort. Och vi banker, vi har fått väldigt mycket synpunkt hur vi har hanterat det här med e-legitimation. Både mjuka certifikat och hårda certifikat. Och en del tycker att man behöver nästan vara en Einstein för att förstå hur det här fungerar. Och inte minst då ladda ner till sin dator och få allting att fungera och installeras på ett korrekt sätt. Och det här är någonting vi jobbar väldigt mycket med. Förenkla det här så mycket som möjligt. Och det är ett område jag kommer att prata om här. Vad gör vi banker för att göra det här enklare? Och när det gäller att göra det enklare, så är det två sidor vi pratar om. Det ena är jag som medborgare, privatperson. Och sen har vi då myndigheten eller företaget då som vill ha den här tjänsten. Det måste vi också göra enklare. Och vi på Nordea då, vi erbjuder då e-legitimation på våra bankkort. Så alla våra kunder har en e-legitimation på sitt bankkort som ligger där och sover. Tills jag själv väljer att aktivera den här då. Och... då behöver jag då naturligtvis ha en kortläsare för att kunna stoppa in kort i och aktivera den här e-legitimationen. När jag använder min e-legitimation, då har jag samma kod som jag har på mitt bankkort. Jag behöver inte hålla reda på några ytterligare koder, utan det är samma kod. Till skillnad då mot ett mjukt certifikat som jag laddar ner till datorn, där jag har en väldigt långt lösenord. Och här ser ni också några olika tillämpningar man kan ha sin e-legitimation till. Ja, hur ser marknaden ut i Sverige då? De stora, det är Telia, BankID-bankerna och Nordea. Och här är lite grann vad vi erbjuder marknaden idag då. Och BankID-bankerna har då precis lanserat en e-legitimation på kort här i oktober. Och det har vi Nordea då och BankID-bankerna tillsammans jobbat fram då. Sen det här med EMV-korten då. Där avvaktar de andra bankerna lite grann hur det kommer att utvecklas. Det är flera banker som ger ut EMV-kort. Det är alltså ett bankkort med chip på. Men det är bara Nordea då som har en e-legitimation på det idag. Och Nordea, vi lanserar det här enbart för den svenska marknaden just nu. Sen kommer vi utvärdera det här, och går det då så bra som vi hoppas, då kommer det här bli den infrastruktur som vi också lanserar i de övriga nordiska och baltiska länderna. När det gäller framtiden här, så tittar vi banker väldigt mycket på andra typer av lösningar. För allt det här med trådlös PKI. Wireless PKI. Och där är lite olika alternativ. Ska man ha den här e-legitimationen lagrad i telefonen? Eller på min PDA? Eller ska jag ha den lagrad på SIM-kortet? och vilken teknik ska jag använda? Det finns lite olika alternativ här, tekniska lösningar. Och här finns det då även en intresseförening runt VPKJ där man kan gå in och titta och läsa och se hur det här arbetet fortskrider. Så att det här är ett område vi tittar väldigt mycket på. Och i grunden, det som driver oss här, det är hur ska jag som privatperson kunna använda de här tjänsterna på ett så effektivt sätt som möjligt och så enkelt sätt som möjligt när jag har behovet av det. Den här standardiseringen är oerhört viktig. Både ur ett privatpersonsperspektiv och ett företagsperspektiv. Det vi gör nu, BankID och Nordea, det är att vi harmoniserar våran infrastruktur här. Så att målet är i slutändan här då, en gemensam infrastruktur. Och då tittar vi över våra komponenter. Så att det är så att om vi upptäcker att Nordeas lösning för just den här komponenten är den vi vill satsa på för framtiden, då väljer vi den. Är det BankIDs lösning för en annan komponent, då väljer vi den. Och tycker vi att ingen av våra existerande lösningar är den bäst lämpade för framtiden, ja då tar vi en ny då. Så det här arbetet är vi mitt uppe i nu då. Och det är också därför BankID-bankernas hårda e-legitimation på kort nu då också harmoniserar med det här jobbet. Det andra handlar om klientfrågan för mig som privatperson. Att jag ska kunna använda min e-legitimation både på en PC och en på en Mac. Och där finns det då brister idag i de lösningarna. Det är inte alla leverantörerna här som kan erbjuda en e-legitimation som fungerar på en Mac-PC. Men här är då tanken att den här gemensamma infrastrukturen, den ska klara av det. I det här arbetet så ingår det också att se över hur kan vi göra det enklare för en myndighet eller för ett företag. Så att man inte som idag behöver ha kopplingar till alla olika lösningar. Utan att man har en infrastruktur som ser likadan ut oavsett vem det är som levererar e-legitimationstjänsten. Och det arbetet ingår också i detta då. Så att vi ska göra det enklare i båda ändarna så att säga. Sen har vi ett område till. Och det gäller affärsmodeller då. Och här har vi sett ett hinder för utvecklingen av e-legitimation. Myndigheterna vill å ena sidan att man ska effektivisera sina rutiner och få ordning på det här. Men samtidigt så vill man veta vilken kostnad man får. Och vi som leverantörer utav de här tjänsterna, vi har tagit och betalt per transaktion. Så det innebär att ju fler användare som använder det, desto dyrare blir det för förlitande parten då, myndigheten. Och det vi tittar nu på då, det är lite olika alternativ och Ulf kommer att berätta lite mer om det här sen. Det är att vi som leverantör, vi får en påse med pengar och sen får myndigheten, företaget eller vad det nu är, utnyttja den här tjänsten obehindrat. Oavsett hur många användare det är som ansluter sig. Oavsett hur många transaktioner som genomförs. Och här är det ju då en fråga om att hitta rätt nivå då, så att vi som leverantör får täckning för kostnader samtidigt då som inte kostnaderna drar iväg för offentlig sektor. Här har vi kommit väldigt långt i våra diskussioner. Och då när jag säger våra, då är det bankernas diskussioner med offentliga sektorn. Så att här är vi inom kort i mål. Och när det gäller den privata sektorn så har då varje bank diskussioner med sina kunder då om olika typer av modeller som passar just det företaget bra. Men det här har varit två områden, teknikområdet och hur tar vi betalt för de här tjänsterna. Det har inte underlättat användningen av den här tekniken tidigare. Men det vi gör nu då ska säkerställa att det här tar fart ordentligt. Och tittar vi på utvecklingen det senaste året så har vi sett en beteendeförändring. Dels att många fler använder de här tjänsterna inom offentlig sektor. Men också att vi som bank ser att våra kunder använder e-legitimationen när de loggar på sig nätbanken. Nordea då, vi erbjuder både engångskoder och e-legitimation för att logga på sig. Och det här med att man har fått sitt bankkort och har det med sig i plånboken och det är samma kod, det underlättar för våra kunder. Så den här beteendeförändringen, den ser vi oss då, och den står vi mitt uppe i just nu då. Så att de här aktörerna som finns på marknaden, vi och som leverantörer, att vi gör det enklare. Offentlig sektor och företag som bygger tjänster som man erbjuder medborgarna, allt det här tillsammans skapar det här förändrade beteendet som vi ser idag. Men det är de första stegen vi ser här. Och det var vad jag tänkte säga innan jag lämnar över till Dag då. Några frågor innan?
Okej, där har vi första frågan i alla fall. Till Bengt.
Jo, på en slide där så hade du en uppdelning av olika korttyper. Och det var EID på SIS-kort och sen var det någonting som kallas för EMV. Kan du förklara skillnaden på de två?
SIS-kort, det är ett identitetskort där du har ditt foto på. Ett EMV-kort, det är ditt bankkort som du har ett chip på. Och bankkort är då Mastercard och Visa-standarden. Nej, vi är utfärdade utav båda, men det är två olika typer av kort. Sen finns det även ett tredje kort, ett chipkort utan ett foto på. Och det är... Så det är alltså olika korttyper som har olika funktioner i sig.
Kommer det att gå ihop?
Ja, tittar vi på det nationella ID-kortet så kan man ju också lägga ner legitimation på det. Men jag tror nog att man vill hålla isär det här med vad som är mitt bankkort och bankaffärer och sen e-legitimation.
Det som går ihop, det är ju att man kommer lägga e-legitimation på samtliga. Ett sådant här kort kan ju vara bärare av flera olika identiteter och ett av dem är då den här e-legitimationen.
Det är en mjuk övergång till Dag Osterman, men vi tackar Bengt först. Dag finns till vardags på Skatteverket, det som förr heter Riksskatteverket, men inte så längre.
Ja. Och har, jobbar inte med skattefrågor.
Jobbar inte med skattefrågor, så det är ingen idé att ni tar upp fastighetstaxeringen idag, tror jag. Även om det kanske är lockande. Ja, däremot har du under många år arbetat just med identitetsfrågor, ja, legitimation, identitetsfrågor och sådant. Och det ska bli intressant att höra vad du har på hjärtat att berätta om.
Tack.
Jag heter alltså Dag Osterman och kommer ifrån Skatteverket. Och det jag ska prata kring är ett projekt som handlar om e-legitimationer. Det startade som ett regeringsuppdrag slutet av år 2000. Och... har fortsatt sen fram till nu. Vi rapporterade uppdraget egentligen under 2003, men då hänvisade man till att det skulle bildas en e-nämnd senare och att överlämnandet då borde ske till denna. Den bildades, den här e-nämnden, men den fick naturligtvis ingen budget. Ansvarig för nämnden blev vår överdirektör, så fortsättningsvis har alltså vår generaldirektör och överdirektör tecknat avtal med varandra om att Skatteverket ska leverera till nämnden. De som deltar i projektet här som kallas för SAMS, det är då vi från Skatteverket, det är Försäkringskassan, det är Bolagsverket och det är Statskontoret. Och det var de myndigheterna som fick uppdraget att köra projektet. Men över resans gång så även centrala studiestödsnämnden och Riksarkivet tillkommit. Ja, problematiken som vi ska försöka tackla, det är situationen idag där enskilda medborgare för att få sina rättigheter behöver orientera runt bland olika organisationer och myndigheter för att få in olika typer av intyg, bevis, betyg, vad det nu kan vara. Och lämnar in det sen då förhoppningsvis kanske till något lokalt näraliggande kontor och sen får man väl hoppas att någon bearbetning i alla fall sker i bakgrund så att den här personen får sina rättigheter. Den målbild som vi har för det här är den som man har för 24 timmars myndigheten. Och det är att man med en enda legitimationshandling, en e-legitimation, ska kunna få sina tjänster gjorda. Det bygger naturligtvis på en samverkan mellan myndigheterna med någon typ av katalog som visar var tjänsterna finns någonstans. Det här är egentligen inte en myndighetsstruktur bara, utan det är faktiskt en infrastruktur för Sverige. Som ett exempel på sådana som redan deltar i den kan vi nämna Lantmännen. Det är då en intresseorganisation för lite drygt 50 000 bönder. De här bönderna, de använder e-legitimationen för att teckna avtal med Lantmännen. De levererar spannmål och sådana saker, får tillbaka gödsel. Lantmännen maler till mjöl och så vidare, säljs. Men huvuddelen för idag är naturligtvis fortfarande myndigheter som ligger bakom. Som ska ge de här tjänsterna. Och vissa sådana tjänster finns faktiskt redan i produktion idag. Ett sådant exempel är att starta yrkesmässig trafik. Där man ska vända sig med ett stort antal intyg till länsstyrelsen för att få den här rättigheten. Den här är byggd i Stockholm och kommer väl spridas över landet. Och här finns då alltså direktkopplingar så att man hämtar information från Skatteverket om F-skattesedel, om att man betalt sina skatteskulder, inte till kronofogden och så vidare. Man går till Bolagsverket, det som står PRV här, heter Bolagsverket med. Och där får man då uppgift om näringskod och så vidare. Man registrerar vilka som ska ingå i styrelse med mera. Till Vägverket har sannolikt att göra med körkortsbehörigheten i det här fallet. Och sen ska man naturligtvis till polisen, Rikspolisstyrelsen, för att styrka att man är ostraffad. Det intressanta med den här informationen som vi sammanställer, som man skulle kunna kalla för standardmeddelanden, det är att det här svarar upp för väldigt många frågor från väldigt många myndigheter. Och vi tänker en kommun, till exempel ett tillståndsärende, oberoende om det gäller byggnadslov eller starta restaurang eller någonting, så ska man just till Skatteverket och visa att man har F-skattesedel. Man ska visa att man inte har skulder, man ska visa att man är ostraffad och så vidare. Så det betyder att de här tjänsterna, när de väl finns tillgängliga, och det räknar vi med att de finns inom ett år eller så, kommer att kunna stödja en väldigt massa verksamhet. Det här ska jag inte prata om idag, men det visar att det finns en fortsättning på det här som går betydligt längre. Och då är det ju så att man bygger upp sin rätt till pension där man arbetar och inte där man bor. Men samtidigt ska man ju ha pensionen någon gång, och tittar man på det här så inser man att idag hanteras det här via telefon och brev och så vidare. Och med den rörelse vi nu ser i arbetskraften, så kommer det på sikt inte vara möjligt. Jag kan nämna som exempel att när jag på 70-talet började, slutet av 60-talet, början 70-talet, jobbade på sjukhus i Stockholm på sommaren, så var de som jobbade med de enklare jobben, det var tyska studenter, österrikiska studenter och så vidare, som alltså byggde upp en rätt till ATP i Sverige. Man kan väl skratta åt det lite grann och säga att det är väl tur att de inte känner till det. Den här bilden vill väl säga att vi väldigt ofta diskuterar portaler och så. Och det är nog så viktigt. Men den här vill trycka på att det kanske är ännu viktigare hur myndigheterna samarbetar i backoffice och sammanställer informationen. Man skulle kunna säga att den här hästen, den går inte sannolikt fortare än baken rör den. Den här bilden visar idén med den här tekniska infrastrukturen som är uppbyggd. Längst upp till vänster ser vi de som har problemet. Företag, myndigheter, små företag, stora företag, små myndigheter, stora myndigheter. Och alla vill äga hela svenska folket. Eller åtminstone känna samtliga på något sätt. Och det har att göra med att man vet inte vem nästa kund är. Och den lösning vi har gått in i, och som är den som blir standard i de flesta europeiska länder, det är att man använder sig av särskilda utgivare. I det här fallet är det primärt bankerna, men också Telia Sonera. Och det betyder att de ger de här användarna en gratis legitimation som laddas ner i arbetsplatsen eller läggs på ett kort. Det finns alltså bägge lösningarna. Men det gör ju naturligtvis för oss som är myndigheter att vi bryr oss inte om medborgaren har fått det här kort, den här lösningen som man har i egenskap av lantbrukare för att använda mot Lantmännen. Det viktiga är ju att vi kommer in så att vi kan använda det för alla tjänster, flertalet myndighetstjänster och ett antal privata tjänster. Ja, det finns ju en affärsmodell om det där, vad tekniken, så bygger den alltså idag på bankernas internetkunder. Och det är alltså inledningsvis gratis för kunderna. Det vill säga att de 5 miljoner internetbankkunder som finns idag kan faktiskt utan kostnad ifrån sin hem-PC ladda ner en e-legitimation. När jag säger e-legitimation, då menar jag alltså den standard som vi har fastlagt gemensamt för statliga myndigheter, men också kommuner och landsting och privata, och som bankerna väljer att följa. Det är en förutsättning för att det ska fungera. Och det är alltså inledningsvis gratis. Och det här har att göra med en överenskommelse med bankerna där vi ser att det handlar om ägget och hönan. Det finns idag inte särskilt många tjänster och så finns det inte särskilt många kunder. Och finns det inga kunder så är det ingen som bygger tjänster och tvärtom. Idag är det faktiskt så att vi nästan är uppe i 1 miljon utgivna e-legitimationer. Och i sista deklarationen jag kom in på det sen så var det över 400 000 som använde den. Men det betyder att någon måste ju betala och nu är det alltså myndigheterna och privata företagen som betalar för användningen. Och just i dagarna pågår faktiskt en diskussion mellan de största myndigheterna och bankerna för att betala någon typ av garantikostnad. Och det kommer då att innebära att övriga myndigheter, mindre myndigheter, i princip får det här i det närmaste gratis. Ska man förstå hur lösningen fungerar så måste man veta att det bygger ju på att bankerna redan tidigare har identifierat medborgarna öga till öga. Det är ju grundkravet som det här är. Och med hjälp av då den mekanism, dosa eller skraplott eller vad det är för någonting som kunden har fått så kontaktar den då banken. Och banken flaggar då upp för det här intresset, jag kommer visa en bild sen som visar det. Och säger så här, är ni intresserad av en sån här legitimationshandling så kan ni få den från oss och ni kan använda den för följande. Och så berättar man vad man kan använda den för. Och då förses man då med en mjuk legitimation, det kallas en sån som laddas på persondatorn. Men det kan ju också vara om det är en organisation att man skaffar sig ett kort som är något säkrare. Och det är där resan är. Över resans gång, över tiden, kommer alltså att se betydligt flera olika typer utav lösningar på kort, på mobiltelefon och så vidare. Med hjälp av den här så kan man då kontakta den här myndigheten eller företaget för att få sin tjänst gjord. Och då går myndigheten till banken och frågar om giltigheten. Och det här är alltså kontrollmekanismen som man gör. Det vill säga bankerna svarar för utgivning av e-legitimation och de svarar på kundernas eller myndighetens förfrågan om legitimationshandlingen är giltig. Och det är det de får betalt för den tjänsten. Antingen transaktionsvis eller på ett fast sätt. Om vi startade med teknik och sen kom in på affärsmässighet så kan vi ju säga att efteråt så får vi städa det här genom att ta hand om de juridiska frågorna. Det är delvis sant för det har funnits det här förskjutning i tiden men vi började faktiskt ganska tidigt. Och det vi i huvudsak har gjort här det är att vi har tagit fram ett antal vägledningar. En grundläggande vägledning som berättar hur det hänger ihop, vad en utgivare är, vad en användare är, vilka krav som ställs på användarna vid legitimationen och hur tjänsterna levereras och kontrolleras. En bit som vi ägnat mycket tid åt det är lättförståeliga användargränssnitt. Det har att göra med att de produkter som har funnits på marknaden är vansinniga och också att en terminologi som används är fullständigt oförståelig. Exempelvis så sägs det i de här tekniksystemen att vara vänlig visa din digitala signatur när man ska identifiera sig. Man kan alltså inte skilja på vad som är en identifiering och vad som är en underskrift. Vi har skrivit lite stöd till myndigheter om när man nu sjösätter sådana här tjänster på olika sätt. Hur skriver man författningar där? Vi har skrivit om inkommande tidpunkten till exempel. Är något som inkommer som är försett med virus, är det inkommet eller inte? Och vi har pratat en hel del om arkivering under e-underskrift. Vi har faktiskt en vägledning som just nu finns på e-nämndens hemsida som handlar om information som enligt lag ska finnas på webbplats. Det har att göra med att berätta om PUL, om cookies, om distansavtalslag och så vidare. Men det mesta av det här handlar om tillit, alltså tydlighet emot användaren. Tittar vi sen då på det här användargränssnittet så i den vägledning som har vi det några amatörmässiga figurer vi själva gjort som ska stödja det här. Men de här ikonerna som ni ser på bilderna, de är framtagna av Microsoft och de har vi under prov nu och kommer använda i våra applikationer. Sannolikt så kommer vi lägga in dem i sändtangenterna så man ser att nu identifierar man sig, nu granskar man innehållet. Men det viktiga i det här det är just att få en tydlig rågång som inte har funnits i de produkterna som finns, som egentligen är väldigt självklar. Man börjar med att man identifierar sig, man granskar saker så som man har fyllt i eller någon annan har fyllt i innan man skriver under. Och det finns inga knappar, det står OK på eller någonting sånt där. Som ungefär betyder, nu vill jag snabbt gå vidare så jag hamrar på OK-knappen och igen. Utan man ska stanna upp. Dels har underskriften en formell betydelse, ska man säga en historisk betydelse som folk förstår. Men det är också så att i samband med olika typer av lagar så har den också en varningsfunktion. Att man vill liksom få folk att verkligen stoppa upp. Förstår du att när du skriver under nu, ta på dig stora ekonomiska utgifter, stora skyldigheter. Sen ska det skickas in det här. Och det är också viktigt att man skickar in det. Och man skickar in det via internet. Och vi svarar inte för det. Men vi tycker inte att vi ska säga så här att skicka in nu. Och tänk nu på att ni skickat över internet. Och var inte säkra på att det kommer fram. Och vi vill påminna om den dubbla förseningsavgiften och så vidare. Istället så säger vi så här. När ni har gjort det så får ni en kvittens. Då vet den som skickar in att ärendet är slutet. Att det här har kommit fram. Vi har ett antal tjänster naturligtvis som stödjer e-legitimationen inom Skatteverket. Det är inkomstskatten, det är företagens månatliga skattedeklaration, det vill säga arbetsgivaravgifter, preliminärskatt som är dragen och så vidare. Skattekontot, alla skatteinnehavare har ett skattekonto där det kan finnas överskott eller underskott. Man kan begära jämkning, man kan skriva ut personbevis. Man kan starta företag, det är en tjänst i samverkan med Bolagsverket. Och man kan anmäla behörig person, det vill säga vem som representerar företaget i något sammanhang. Det här är hur det såg ut på nätet när vi deklarerade. Och där ser ni då att det fanns en särskild hemsida för e-legitimationen. Det fanns en koppling från vår skatteinformation dit naturligtvis. Det är ju då vår robot Erik som ni ser på bilden. Och sen så moppas det då upp vilka banker man kan få en e-legitimation via. Och som ni ser längst ner till det så ner också. Av de här ingår alla utom Nordea i någonting som heter bankernas ID-tjänst. Men från nästa år kommer även Nordea gå med där. Och då kommer vi i princip ha i hus och en enda lösning för alltihopa. Tittar vi på användare av e-legitimationer så kan vi se att första gången vi släppte ut vår inkomstdeklaration var 2003. Och då hade vi 36 000 användare. 2004 hade det ökat till 125 000 och i år passerade vi faktiskt drygt 430 000 som använde legitimationshandlingen. Vi kunde naturligtvis fått betydligt flera, men vi har ju så att vi låter folk använda olika typer av kanaler att gå in och det gör att de som inte ändrar i deklarationen, de behöver ingen legitimationshandling, de kan OKa sin deklaration med de säkerhetskoder som finns förtryckta på det material vi skickar ut. Men det kommer bli vanligare och vanligare med e-legitimation och småningom kommer man inte skicka ut den här i förväg. Men det är också så att de här olika bilagorna där man kan införa egen information som skattemyndigheten inte redan har, där kräver vi en e-legitimation. Det finns en mängd andra tjänster, jag ska inte gå igenom så noga, men den mest kända är väl förmodligen tillfällig föräldrapenning på Försäkringskassan. Som är en mycket användbar applikation för föräldrar. Beräkning av ålderspension. Samarbete mellan försäkringsbolag, adressändring. Yrkesmässig trafik, pratade om lantmännen här nämnt. Används i vissa webbutiker, SBAB använder det för förlängning av banklån. Och ett antal kommunala e-tjänster på gång, till exempel sambruksplattformen. Och i Stockholm när det gäller vårdguiden använder man också e-legitimation. Ja, den här bilden, varför är viktig för Skatteverket, varför tar jag med den? Ja, det är egentligen för att jag vill påpeka att det här är relevant för alla myndigheter, flertalet myndigheter. Man har en åldersstruktur för anställda inom verket som är väldigt hög. Snittålder på 50 år är inte ovanligt. Inom de närmsta 10 år perioden kommer en mycket stor andel att gå i pension. Och vi räknar med på Skatteverket till exempel att möjligen kunna ersätta i storleksordningen 60%. Samtidigt så om vi gör en jämförelse för några år sedan så började man kanske på Volvo när man var 17 år och man slutade i 67 eller något sånt där. Under de 50 åren så sammanställde Volvo alltid all information om sjukskrivningar och utbetalningar och löner och så vidare. Och skickade det här med fil till Skatteverket. Idag blir det fler och fler småföretag men framförallt blir det också folk som blir mer och mer konsulter. Flytta mellan olika länder, ha viss verksamhet där och så vidare. Som exempel kan vi säga att en av de konsulter vi använder i Samsö-projektet åker från Finland praktiskt taget varje dag. Men han har faktiskt F-skattsedel, det har vi kontrollerat. Yngre personer är bråkigare och ställer krav på service, en annan sån fråga. Och det kan man väl då säga, min svärmor är väldigt vänlig och det värsta hon vet är att det kommer brevna kurär, och när hon ringer och berättar om dem, jag säger släng dem, så kan hon inte göra det, utan jag måste åka ut och läsa dem och sen slänga dem, för det är ju vanligt att man ska göra. Men framförallt är det så att den kommande generationen av pensionärer kommer ställa helt andra krav på service. Och det kommer gälla Skatteverket också, inte bara pensionärer utan överhuvudtaget alla åldersgrupper. Och som jag sa under resans gång, att internet är bara en del av svaret. För alla myndigheter gäller att använda så enkla kanalvägar som möjligt. Till exempel telefon är det som är mest använt inom Skatteverket. Men det vi måste göra, och det är liksom ingenting att kalkylera på, utan det är en att om vi inte kan gå över mot självbetjäning i större utsträckning, så kommer vi inte klara vårt jobb. Och det betyder att man måste flytta över vissa bitar av personliga besök emot att skriva till oss på olika sätt, att ringa till oss och så vidare direkt över till självbetjäning. Och kan vi göra det, då kan vi använda de kvalificerade resurser vi själva har att titta med det som blir jobbigare och jobbigare, nämligen på olika sätt ekonomisk brottslighet. Med det så vill jag tacka för mig. Tack.
Tack Dag.
Jag uppfattade, men inte säker på att jag förstod rätt, att ni, den infrastruktur ni bygger upp och som andra statliga verk kan nytta då för det här också kan nyttas utav det privata, utav privata företag. Var det så? För jordbrukare och andra nämnder, tror jag. Eller missförstod jag den punkten?
I den här informationen...
Nu får du prata i mikrofonen.
Teoretiskt sett, ja. Men den här katalogen som jag ritade in, den finns idag inte en gemensam katalog, utan idag finns det kataloger som driftas för de system som är i produktion. Alltså vi har gemensamt med Försäkringskassan till exempel och med de här länsstyrelserna för de här tjänsterna. Under det kommande året så kommer en gemensam katalog att utredas av den nya myndigheten, det är alldeles övertygad om. Och en av de huvudsaker som Skatteverket har skrivit till dem om det är att det handlar inte bara om att tala om hur en sån här katalog ska se ut, utan den måste också driftas. Sen sa jag att vi hade skrivit en vägledning precis som talade om förutsättningar för informationsutbyte mellan oss och företag. Och jag sa att i det här varvet så var det bara information som vi skickade ut till dem, så de behöver inga kataloger. Men om vi under nästa år får fram ett generellt förslag hur en företagslegitimation ser ut och så vidare, då måste vi naturligtvis också kontrollera vilka förutsättningar har de att få gå in i eventuella gemensamma kataloger, på vilka villkor och så vidare.
Men är avsikten att det ska marknadsföras en infrastruktur som företag ska kunna nyttja?
Jag frågar du mig säger ja. Frågar du regeringen så säger de, jag har aldrig hört frågan förut.
Okej, frågar du Svenskt Näringsliv så kan du få ett annat svar också kanske.
Ja, det är
men det tar vi inte nu. Tack så hemskt mycket.
Kanske
ska jag inte missa det. Ja, det är väl inte så dum idé. Tack så hemskt mycket. Nästa talare är Rolf Blom. Där är du. Och du är välkommen. Du finns idag på Ericsson och har funnits där ett tag, även om du började din karriär i Linköping som forskare. Och kommer att tala om vad en digital identitet är, varför system för att hantera digitala identiteter behövs, om vilka intressenter det finns och också ett resultat från en pilotundersökning om användarnas krav. Det ska bli intressant att ta del av. Välkommen.
Just det, jag heter Rolf Blom. Jag kommer från Ericsson Research. Jag kommer att lägga lite andra aspekter på det här med elektroniska identiteter och e-legitimationen än de tidigare. Det här är ju inte bara ett område som är viktigt för myndigheter, utan även för industrin och handel och e-business och så. Som sagt, vad ska jag prata om? Vad är en elektronisk identitet? Varför behöver vi någonting som vi kallar management, identity management, eller hantering av elektroniska identiteter? Vad finns det för roller i det här spelet? Som vi ser, det är lite olika teknologier. Det är inte bara PKI som används. Sen så gjorde vi en liten attitydundersökning inom Ericsson. Vad användarna tycker om olika typer av identitetsutgivare. Och om man behöver en eller flera identiteter så att säga. Och det kommer också redovisa och sen sammanställa lite grann om kravbilden som framkommer. Och slutligen då en väldigt kort översikt om vad som händer inom standardiseringen. Så, vad är en elektronisk identitet då? Ja, en identitet i allmänhet är ju en uppsättning påståenden eller egenskaper som någon enhet har. Det vanligtvis associerar vi det med en person. Men det kan ju också vara en myndighet som vi har det här som får en e-legitimation. Eller det kan vara en tjänst, någon som förser oss med tjänster, en server eller någonting. Och egentligen då så är en identitet allting som karaktäriserar den här enheten, principalen, som beskriver den på något sätt och som har relevans för tillämpningen kan vi säga. Och en digital identitet eller elektronisk identitet är alltså det här översatt till cyber, en cyber world identity här. Och som sagt, det finns då publika identiteter och privata identiteter. Privata identiteter i allmänhet är väl det som berör personer kan man säga då. Och även om ett personnummer är en publik identitet på sitt sätt så är den ändå knuten till en person och kallas väl en privat identitet. Och publika identiteter är då sådana identiteter som berör publika myndigheter eller tjänsteleverantörer eller någonting sånt som ska vara välkända där alla egenskaper ska vara tjänsta. Så vi skiljer på de här. Och om vi då tittar på en sån här elektronisk identitet så har vi först olika typer av identifierare då som finns då. Det kan ju vara namn, det kan vara kreditkortsnummer, det kan vara personnummer som pekar ut och identifierar en person då liksom, eller en enhet. Och sen har vi olika typer av sätt att styrka den här identiteten då, authenticators. Och det kan vara ett bank-ID eller en e-legitimation. Det kan vara ett företagskort eller ett smartcard i en telefon, ett simkort. Eller ett enkelt lösenord som är kopplat till ett användarnamn. Och sen så till de här olika identiteterna knyts då behörigheter kan man väl säga. Det kan då vara banktjänster eller körkorts, att man får köra viss typ av fordon. Eller rättigheter för access på webben eller någonting sånt. Men det finns också andra attribut här då, liksom, som ingår i den elektroniska identiteten. Det är typiskt om man vill sätta upp personaliserade tjänster. Man har olika preferenser. Det är notifieringstjänster när man har sådana här presence-system. När man går in på olika tjänsteleverantörer så får man upp saker som är anpassade mot en själv. Typ Amazon så vet de vad jag tycker om för böcker. Och så finns det en lång rad andra attribut förstås som geografisk position, kanske min kalender skulle kunna vara en typ av sådana uppgifter. Ja, man kan räkna upp vad som helst. Så det finns hur många sådana här attribut som helst då, som ska hanteras. Och därför så behöver man då på något sätt det identity management support i vår IT-infrastruktur. Ja, och varför tycker vi då att det är viktigt att det här finns? Framförallt är det väl då user convenience, alltså att användaren ska bekvämt kunna utnyttja de här systemen och han ska också kunna kontrollera användningen av uppgifterna. Och en viktig egenskap här är också då att man behöver bara logga på en gång liksom, som användare. Man hoppar runt på webben och man har konton på olika tjänster så ska man komma ihåg en lång rad olika lösenord då, liksom idag, eller också ska man ha samma lösenord på alla tjänster, vilket kanske ur säkerhetssynpunkt inte är det bästa. Så man pratar om någon där lösenordsutmattningskaraktäristik, så man skulle vilja ha någonting som ersätter det då. Och det ingår i vårat koncept av identity management. Man ska kunna personalisera tjänster och det viktigt, väldigt viktigt för oss med mobila terminaler där man kanske inte har så lätt att mata in och styra händelser som man vill komma in direkt i sin miljö. Det var begränsningar i inmatningsmöjligheter. Man kanske vill kunna peka på adressuppgifter eller andra uppgifter som ska styra en tjänst. Då. Och sen vill man ha kontroll på sin personliga integritet. Och det där är användarsidan. Då. På motsatta sidan så finns det ju då för elektronisk handel och tjänster då liksom att man vill förenkla användargränssnitten så långt som möjligt så man kommer åt tjänsterna. Samtidigt så vill man då veta att de uppgifter man får på något sätt är korrekta och riktiga och kommer från rätt person. Och så vill man kunna standardisera de här affärsgränssnitten mellan spelarna här. Som tredje punkt så kan man också säga då det här med e-legitimation och myndigheter kräver ju då också identity management, hantera den här e-legitimationen. På samma sätt så finns det då krav när man börjar samla på sig personliga uppgifter i nätet så måste man kunna hantera dem efter de regler som finns då för personlig integritet idag. Och man kan väl också som en sista punkt här också säga att med ett hantering av elektroniska identiteter på nätet så kanske man kan skydda sig bättre mot identitetsstöld. För det finns ju på nätet, man loggar in, vem som helst kan inte kunna stjäla ens uppgifter och ta över dem. Så det här är väl bakgrunden då till varför vi tycker att det där är viktigt. Och single sign-on, väldigt enkelt, roller och de här attributen då. Jag menar, det finns en klient på något sätt, det finns en identitetsutgivare, det finns någon tjänsteleverantör. Och så finns det någon som håller reda på alla mina attribut här. Då. De här rollerna kan naturligtvis kanske tas av samma organisation eller myndighet. Men det kan också mycket väl vara olika myndigheter. Och den här bilden den lutar sig mot en modell som Liberty Alliance har tagit fram. Det finns i det fallet en sån här identitetsutgivare som bildar en circle of trust med olika service providers. Och sån här som hanterar olika användarattribut. Så det man gör är att man loggar in mot sin identitetsutgivare. Sen så kan man fritt gå mellan alla service providers som vet vem jag är automatiskt i bakgrunden så att säga. Och de kan då hämta egenskaper från som gäller mig under kontroll från den här klienten. Här. Så den bestämmer vilka attribut som en service provider får. Om man då tittar på vad vi ser idag när det gäller identitetsutgivare och olika teknologier då, så verkar det ju som att myndigheter väldigt gärna går mot PKI nu då, liksom som bakomliggande teknik. Och det är ju då egentligen för att man ska få det här möjligheten att skriva under saker och oavvisbarhet att man har gjort en någonting då. Banker går ju också åt det hållet vid BankID. Men sådana här engångslösenord med olika doser eller skraplotter eller så är ju också populärt här. Företag för sina anställda när de ska då liksom få access till företagsnät och komma in, då är det väldigt ofta som så att man använder sådana här engångslösenord. Och det finns ju, kommer fram mer och mer utrustning för det, saker som man stoppar direkt i datorn som ger de här engångslösenorden och inte några lösa saker där man ska flytta ett lösenord från dosan in i datorn. Så det håller på att hända. Men som kund så ligger man ju oftast här nere då mot företagen och då är det ju ett användarnamn och ett lösenord som gäller. Och sen har vi då mobiloperatörerna med sina SIM-kort. Idag finns det ju 2 miljarder användare utan mobilsystem och på något sätt så finns det då 2 miljarder identitetsmoduler ute som man kan knyta identiteter mot. Så att mobiloperatörerna tänker sig att bli en stor spelare som identitetsutgivare och knyta olika typer av attribut till det här. Vad tycker du användare om den här situationen? Vi gjorde en undersökning för ett år sedan ungefär i en Ericsson Consumer Lab och Consumer Enterprise Lab. Och den gjordes i Sverige och Italien. Det är inte någon jättestor undersökning. Det var väl ett 20-tal personer i Sverige och 20-tal personer i Italien som intervjuades kring attityder om elektronisk identitet och vem som de tyckte skulle vara identitetsutgivare. Och vi tittade naturligtvis på ett första fall. Vi har tre olika fall som de fick kommentera. Det första var att det var en global identitetsutgivare. Och denna globala identitetsutgivare var då deras telefonoperatör. Och att identiteten så att säga lagrades på SIM-kortet. Det knöts till SIM-kortet. Och de här bilderna, jag menar det används idag. Jag menar man betalar med sin telefon när man går på tunnelbanan i Tokyo. Och man betalar sin parkeringsavgift. Så att det här är väl okontroversiellt då. Men om man börjar knyta ihop det här med bankaffärer eller med kontakter mot myndigheter och så, då började användarna bli lite tveksamma till att mobiloperatören skulle ha koll på detta då. Liksom, de sa, de vet så mycket om mig ändå, så de behöver inte veta vad jag gör när jag går till banken eller när jag går till banken. Så det var inte bästa lösningen. Som alternativ så hade man fortfarande en global identitetsutgivare liksom, som skulle kunna vara en bank eller det skulle kunna vara en myndighet. Och så flyttade man den här identity token ifrån telefonen till någonting annat. Och här är det illustrerat som ett smycke då, eller som ett kort på något sätt. Och då började man bli lite mera positiv. Men fortfarande så tyckte man liksom att bara en identitetsutgivare är väldigt besvärligt. För då samlas väldigt mycket information om vad jag gör hos den personen. Då liksom. Varje gång man kollar en e-legitimation så vet ju då identitetsutgivaren att jag har varit och besökt den här tjänsteleverantören. Så det är inte riktigt bra. Utan det man på slutet då började diskutera, det var sådana här multipla identitetsutgivare. Man skulle vilja ha olika identiteter i olika sammanhang. Man sa man har sin ekonomiska identitet, man har sin personliga sociala identitet och sin arbetsidentitet och så. Så att man behöver olika ID. Där telefonen kan vara en, ett bankkort kan vara en annan och en e-legitimation en tredje då liksom. Så att vi får säkert leva med det här. Det var intressant att notera då att vilka skulle man kunna lita på som identitetsutgivare. Jo, det var de där man hade personlig kontakt och fick bra bemötande så att säga. Va? Så att banker stod högt i kurs kanske. Mobiloperatörer brukade ofta ha dåliga vad heter det? Supportfunktioner, så de litade man inte på alls så mycket då, men att gå in i banken till sitt bankkontor och prata med sin banktjänsteman som har känt länge, det funkade ganska bra då. Och i Italien sa man, staten kan också få vara identitetsutgivare för de vet ändå allting om mig då, liksom. Och jag skulle bara säga det, att med den här e-legitimationen, så om den verkligen då slår så att alla i Sverige använder sig av det för alla identifieringsändamål, så har vi någonting som blir, ja, det blir ett personnummer i kvadrat skulle jag säga då, liksom när det gäller spårbarhet och hålla reda på vad folk gör. Så att ur integritetssynpunkt tror jag att man ska tänka efter lite grann innan man går ombord i tåget fullt ut då. Så användarkrav här då, många identiteter, de ska liksom matcha det sammanhang som man uppträder i. Många identitetsutgivare, samma skäl. Användbarhet då, liksom man ska känna igen sig hela tiden. Det är också naturligtvis ett viktigt krav. Va? Det ska vara konsistent i alla fall. Användarkontroll vill man ha då. Liksom. Man ska kunna bestämma vem ska se vad utav min elektroniska identitet i vilket sammanhang. Och man ska kunna välja då vem, vilken identitet man väljer för att identifiera sig mot någon egen. Och allt det här, det rör ju privacy eller personlig integritet. Liksom man måste kunna frikoppla olika händelsekedjor från varandra. Unlinkability. Så att går jag in i affären och handlar på ett ställe, så ska inte den andra affären som jag går till och handlar på lite senare kunna liksom slå ihop sina databaser och se att jag har varit på båda. Utan det ska man kunna ha kontroll över. Och sen för myndigheter gäller kanske inte det här då, men det finns ju i vissa fall också ett krav på anonymitet. Man ska kunna uppträda anonymt. Idag kan man gå in och betala för tidningen med pengar och ingen vet vem jag är då liksom, när jag har hämtat ut det. Det är väl samma sak på nätet i framtiden. Någonting. Okej. Microsoft har gjort ett förslag på ett användarinterface som jag tycker är rätt trevligt. Då, liksom. Man får sina kort här då, liksom, som har olika egenskaper. My browsing card, när jag är ute på nätet och flipprar runt. Liksom. Då lämnar jag från mig bara basala uppgifter om mig själv. Liksom. Så finns det något kort som pekar på allting om mig eller min hemliga identitet. Det kunde ju vara ett bankkort här. Då, liksom. Det skulle vara lätt att hantera. Det skulle kunna ge ett konsistent handhavande för användare. Jag tycker idén är bra. Sen skulle man då komplettera det med olika identitetsutgivare då kanske. Så att. Ja, och till sist standardisering. Det finns en massa aktiviteter som pågår inom det här området. Liberty Alliance har då tagit fram ett koncept för single sign-on och för attribute sharing då, att hur användaren kan kontrollera vilka tjänsteleverantörer som kan få ta del av uppgifter om mig. Det är inte någon standard, det är utan i sig en standardiseringsorganisation, utan det är ett projekt som har drivit det där. Det här håller på att standardiseras i Oasis, som är en standardiseringsorganisation. De jobbar med SAML, som är ett språk för att uttrycka sådana här assertions och annat. Och där finns Liberty inlagt, single sign-on-delen. Web service är ett konkurrerande koncept. Man säger att man kanske kan göra profiler av web services som ger de här Liberty Alliance-funktionaliteten. Och idag så diskuterar då många operatörer vilken väg man ska gå. Ska man ta Liberty eller ska man ta web services för att implementera den här tjänsten med single sign-on? Liksom. Men det är på väg in på ett eller annat sätt. I OMA, Open Mobile Alliance, här, så har man då standardiserat Liberty och Web Services. Så man har standardiserat något som man kallar Web Services Network Identity. Så att det är hur det kommer här. I mobilvärlden med 3GPP då och 3GPP2 för de amerikanska systemen, så håller man på att ta fram ett nytt. Eller man har tagit fram en ny standard för att autentisera användare gentemot tjänster då, liksom, som kallas GBA, Generic Bootstrapping Architecture. Den är naturligtvis då SIM-baserad och operatörerna försöker trycka in den i sina nät så långt som möjligt. I IETF så håller man på att standardisera användningen av sådana här engångslösenord, så att man liksom kan använda det med EAP, en standardiserad metod. Vilket då skulle kunna konkurrera i framtiden med sådana här SIM-baserade lösenord. Då. Man får samma funktionalitet egentligen. Då, liksom. Så det här kan man väl se som en konkurrent till mobiltelefonisidan. Och sen Microsoft, ja, de driver det här med Web Services Security. Och de håller på att jobba med något som de kallar ett Identity Metasystem. Där de ska liksom göra något slags framework för hantering av identiteter med olika bakgrund och olika egenskaper. Ja, så där tror jag var klar där.
Ja, tack. Och Dagnäten, han sa så här: teknera, det är ursprungsordet för tekniker. Han sa att det är de hantverksskickliga experterna som härleder sin kunskap med hjälp av tumregler och inte med teoretiska. väldigt stora variationer. Vi hade inga principer och det avslutade med en standardisering. Vi måste gå mot standardisering. Och det är det som jag tror vi behöver. För en ny utvecklad teknisk princip har för dåligt med standardiseringar för att det ska lyckas. Sokrates och Hippokrates då, som var de före Platon, de sa så här för 400 år efter Kristus att de intellektuella disciplinerna, de kännetecknas av fem kriterier och komponenter. Det är oerhört tydligt om man jämför det här med teknikerna. Vi ska ha en explicitet, att alltså formulera så kan förstås av alla. Börjar vi förstå det här? Ja, vi börjar göra det lite grann. Universalitet, vi har också pratat om att det här ska kunna finnas och funka överallt. Ja, vi har ju precis pratat om det här flera gånger. Vi ska ha en abstraktionsbarhet på detta så att man ska kunna förstå utan något specifikt exempel. Det tycker jag man kan göra. Och man ska kunna ha det här separerbart. Man ska kunna köra det här mot ett eget företag och inte bara mot offentlig sektor för sig. Och då blir det här på något sätt en ny systematik, en ny helhet för en sån här funktion. Och det här kom man fram till 400 år före Kristus. Om man då tittar på vad man kom fram till de här, att man inte ska bygga på variationer utan på teoretiska principer, så kan man säga så att systemen som är uppbyggda idag, oftast i västvärlden, bygger på den enskilda människans kunskap. Vi har börjat numera att gå mot expertkoncentration och samverka i större sammanhang. Och ett av våra största utredningar i Sverige just nu är den här ansvarsutredningen som man leder. Som visar på att man ska kunna samverka och hitta andra typer av organisatorisk uppbyggd administration för nationen Sverige. Och vi ser det här i grannlandet Norge, att man har tagit sånt här initiativ och man har den 5-6 hälso- och sjukvårdsregioner, vilket jag tror också Sverige kommer att få mot. Och varför ska man då bygga upp specifika infrastrukturdelar för varje region när vi vet att patienterna och våra invånare hela tiden förflyttar sig? 4 februari 2005, DN-debatt, då var kommunlandstingsordföranden i kommunförbundet, landstingsförbundet. Längre i landstingen, vi vill ha en ny organisation för samhällsservice. Går han ut med oss längre i debatten. Och det här är någonting som vi kanske kommer upp med. E-nämnden är en sak. Vi får också titta på den här nya myndigheten. Vi gör det om PDF. Trenden som vi jobbar med, och jag som jobbar i landstinget i Stockholm, det är att vi håller på att bygga upp journalkonto. Precis som Skatteverket har byggt upp kontobegreppet. Precis som bankerna har byggt upp kontobegreppet. Men vi har hittills då hanterat våra invånare väldigt konservativt. Man kan nog inte ta emot all information för oss, men förstår inte den. Precis som man pratade om på Televerket på sin tid. Men när man börjar tjänstifiera sig mot sin kund, så måste man se till att man ska komma åt sin information på ganska lätt och kommit sätt. Med någon slags en eller ett identitet. Och det här tycker jag är en väldigt bra bild på hur vi ser att vi kommer att gå mot olika kontoreformer. Och Stockholm och landstingen håller på att gemensamt gå den här vägen. Vad vi pratar om egentligen är att vi ska försöka utveckla 24 timmars tjänster på den här sidan. De ska kunna via en slags gemensam sak, för det visar ju din kundundersökning också, att några andra bilder har ju stått internet här. Men någon gemensam valideringsfunktion som håller reda på om man nu vill gå in med tvåfaktors identitetslösning med kodsiffror eller skraplotter eller vad det är för någonting till dagens e-leverantörer som är upphandlade av skatte- eller statskontoret. De ska kunna ansluta sig till en gemensam IT-tjänst. Till framtida IT-funktioner med Schengenpass, med mobilitetsfunktioner eller vad det är för någonting. Och det här är det som de myndigheterna, det är tre myndigheter tillsammans med statskontoret, det är där Försäkringskassan och Skatteverket ingår. Det är de tre största kommunerna och det är tre landsting i Sverige som har gått gemensamt och uppvaktat Näringsdepartementet, uppvaktat Socialdepartementet, uppvaktat Finansdepartementet tillsammans med privata aktörer och sagt att Är inte det här vi måste skapa då, eftersom vi alla försöker tala om detta, den här förflyttningsövningen? Och skulle det här kunna vara någon form av exportfunktion för staten Sverige? Att hjälpa till att skapa den här saken? Och precis som det har talats väldigt, väldigt vart om idag, så sitter vi idag med ett färdigt förhandlat anbud med de privata aktörerna, det vill säga bankerna, Fyrtjänsten och Lea, Telia, Telia, några sådana här tvåfaktorslösningar. Företag som ska kunna ansluta sig till den här gemensamma tjänsten. Och det här är någonting som vi under kommande veckorna säkert kommer att bygga upp en plötsligt som att vi är överens om och ska försöka skapa. De andra då, privata företag och mindre kommuner och landsting, myndigheter kan ansluta sig till. Vi pratar om samordnad affärsmodell teknik redan. Ja, vi har gått ifrån den här tekniken som har varit väldigt differentiera till att försöka prata om standard. Samtidigt har tagit fram det här regelverket som jag också tycker är alldeles utmärkt exempel på att vi inte kan hantera de här variationerna på hur vi ska hantera detta. Vi har också pratat om standarder och sen så bör vi komma om både identifikation och skriva under när de nu kallar signering. Det kallas ju fortfarande signering i dagligt tal. Läget här idag är att myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer som privata aktörer, de måste ansluta sig till en specifik e-id-hanterare. Då tänkte de ett avtal mellan e-myndigheten och aktören som har med sig till e-id-hanterare. Medborgarkunden, ja, de måste skaffa sig en specifik e-id-hanterare hos den eller den eller den aktören. Och det här är ganska krångligt för den enskilde invånaren själv. Dessutom är det så att varje myndighet som ska analyseras, då måste man också ansluta sig till ett gränssnitt här. Och det är en kostnadsdrivning om man tittar på hur myndighet Sverige firar. För varje företag, myndighet eller organisation som ska ansluta sig till detta, ja, då måste hantera en sån här adaptor. Nu finns den här adaptorn att förklara olika typer av e-tjänster. Men ändå så, om man skulle byta någonting, om någon ny e-tjänst kommer fram som inte vet hur framtiden ser ut, ja, då måste man byta den här datorn. Det här är att hitta en annan typ av hantering. Så vad vi gör är egentligen att vi försöker att prata om att det här ska vara ett standardiserat gränssnitt. Vi pratar om standarder som ansluter till en gemensam valideringstjänst där olika ED-aktörer då kan hantera. Och sen har vi kvar den här enskilda kontakten med invånare. Och troligtvis kommer det då vara så att staten och regeringen och de departementen hjälper till att se till att det här inte är för stor kostnadströskel att komma in. Men jag tror precis som du också att vi kommer ha olika typer av identifieringsmekanismer. Om jag då är privatman och vill gå in på min bank eller på mina socialförsäkringsärenden. Eller om jag är, som jag också är i min annan profession, sjuksköterska och jobbar på någon och utfärdar någon viss blankett för att det ska skriva sjukskrivning. Då vill jag kanske inte stå och ta under med den här biten. Jag tror inte heller som kommunen socialsekreterare ska under. Nej, du får inte den här biten av sjukvården. Och det här är en del av. Vi har nu på väg ett samordnat avtal för de här delarna mot en valideringstjänst. Vi har ett EID-avtal som är framme och vi ska tillåta varje kund då ha vilken identifieringsmekanism som man önskar. Vad ger det här då på landstinget och sjukvårdens sida? Ja, vi har ju patientbrickan som funktion. Alla går omkring med patientbrickan. Det var en passkort med lite präglade siffror och bokstäver på. Och vi använder det till legitimation och intern identitet. Det räcker med den här passbrickan och remiss i handen och du får göra nästan vilken del undersökning som helst. Och en e-kamera du får göra allt sånt här. Och det kan vara väldigt dyra saker som vi inte hanterar. Vi har kvar recept, man gör den här batchen, känner till, så man präglar de här delarna och allt ihop på detta liv och ting. Vad skulle hända då om landstinget, som vi pratar om just nu, om hela sjukvården beslutar sig för att avskaffa patientbrickan? Vilken funktion skulle det vara och vilken typ av bärarfunktion skulle det ge? Och hur skulle privata aktörer se till att man kan använda det här i andra sammanhang också? Ett scenario är som vi jobbar ihop med olika sjukvårdens aktörer, det är att vi diskuteras. Och det är väldigt vanligt kan tala om att få sex och samlevnadsmottagare tar med sig eller hittar något patientryckat som har fått. Och så har man fått lite fighting på sin bete. Och så går man in på en annan. Jättevanligt. Och så går man från, så helt plötsligt så öppnar mamman när man kommer hem ett bett och så har en tonåring inte där de har varit på sex och samlevnadsmottagare. Det är faktiskt oerhört. För att man identifierar sig och sjukvården då har i brist på andra att acceptera patientriktat som är beteende. Givetvis så kommer det också vara så här att just de här sajterna som vi har på 24 timmar är de mest efterfrågade. Att skriva, ja jag har varit och jag har fått de här symptomen. Hur ska jag göra? Det är klart att de måste ha en anonymitet. Och det är också en av de här identifieringarna som de också har. Men det här är någonting som sjukvården håller på att brottas med. Och vi ser att det här skulle kunna vara någonting om sjukvården samfällt skulle kunna ta den här förflyttningsövningen. Att inte ha vanliga präglare som är ett plats som har säkert att det finns. Det är ungefär vad jag tänkte säga och vad som pågår för att konkretisera det. Tack så mycket.
När kan vi rösta över internet i Sverige?
För något år sedan när Skatteverket var ansvariga för det här så ställde jag den frågan till generaldirektören. Han sa, det är sannolikt den sista steg vi tar. Av det enkla skälet att vissa vill marschera den 1 maj till exempel och andra vill gå till valurnan och lägga in sitt papper där som någon typ utav handling. Så jag har ingen aning. Idag finns en särskild myndighet. Förutsättningarna finns redan idag, men jag tror att det är en bit kvar. För jag tror inte att det är många politiker som inte tycker om det, det är helt klart.
Ytterligare. Ett baltiskt land, eller som har Estland eller Lettland eller det, de kommer att öppna upp för digital röstning nu i år eller nästa år. Nej, det är intressant. De länderna som hade ramat ett tag sedan i bankerna, de före, kanske till och med långt före Sverige, bitvis var ord, förlåt.
Ja, jag kan börja med en liten sökupplysning angående det sista du sa för en vecka sedan när det kom en avgång i Estland över internet. Det som jag har fått ut av det här seminariet det är att det här man trodde sig en elektronisk identitet för alla ändamål. Plötsligt så får man en bild av att det varken eftersträvansvärt och önskvärt eller vad säger ni om det? Det var väl Rolf som sa det fullt ut, men vad anser ni andra att göra om det?
Egentligen så ska vi väl bolla över frågan till Ulf sen. Jag var på Stockholms läns landsting för något år sedan och såg en film om en dam som hade cancer. Och hon gick runt mellan olika sjukhus och blev identifierad på varje sjukhus. Men hon kunde inte kommunicera med varandra. Hon såg väldigt sjuk ut på slutet. Jag tror det är svar till mycket. Jag tror att de flesta tjänster som vi pratar om här, det är faktiskt ett politiskt tryck. Man vill, när det gäller att kommunicera med kommuner, myndigheter och så i allmänhet, ställa en fråga och få ett svar ifrån samtliga myndigheter. Om vi tar exemplet som vi visade här, där vi visade yrkesmässig trafik i Stockholm, så är det så att alla de här uppgifterna som vi tar in automatiskt, de samlar medborgaren ändå ihop. Och dessutom så lämnar han dem precis till länsstyrelsen, det som är Norden som kunde titta på det här. Så de har inte mer information idag ändå, utan det fungerar bara mycket bättre. Sen tror jag ju att det kommer vara så att många av de här legitimationshandlingarna, vi pratar EMV-kort och så vidare så småningom, de kommer bära olika identiteter. Där du har möjlighet att ha en identitet som har med vissa saker att göra. Och andra som kanske är kommunala statliga tjänster. Men jag vill betona det att de här samordnade tjänsterna, vi pratar om 24 timmars myndigheter, de förutsätter legitimationen. Sen pratar jag med Ulf om kompletterande behov och så. Det finns kompletterande behov. Det är självklart till exempel att Arbetsförmedlingen har kompletterande behov för sådana som till exempel inte kan få kanske en legitimation.
Ulf, vill du kommentera lite? Ja, Ulf också.
Jag tror att vi ska hålla isär begreppen. Jag tror att den enskilda invånaren vill ha en identitet. Sen så tror jag att på företagssidan och på tjänstesidan så vill man ha olika roller att täcka sig med. Men jag tror också även den privata aktören vill ha någon form av icke-identifierad roll när man gör vissa förfrågningar. För att man inte ska få den spårbarheten som efterfrågas. Men jag tror att någon form av den här valideringstjänsten som var i mitten som vi pratade om, som vi egentligen har pratat om allihopa. Jag tror att någon typ av ID-portalen liknande kommer att komma till stånd. Man kommer att skrapa ihop alla sina typer och så lägger vi det med en ingång. Och sen så kommer man åt de typen av myndighetskontakter man själv önskar. Eller privata kontakter eller e-handelsfunktioner och så vidare.
Nu ska vi tro som jag, om så vill konsumenten inte ha en identitetsbricka eller identitetskort eller vad det är för någonting, utan ha en uppsättning nycklar som man kan använda. Missförstod jag dig? Och i så fall, hur ställer du dig till det som Dag och Ulf just sa?
Jag tror att det är missförstått mig inte, utan det är rätt tolkning. Och jag kan hålla med de andra i panelen här också, att när det gäller myndighetskontakter så är det uppenbart att myndigheterna hanterar en person oftast liksom, och då måste man bli unikt identifierad. Men det finns så mycket annat i business och så. Där jag kanske vill ha olika identiteter och se till att olika tjänsteleverantörer inte kan koppla ihop mitt agerande på nätet och få en hel bild av det. Och det här i Sverige så är vi väldigt vana vid att ha personnummer och att vi vet att det används i alla omöjliga och möjliga sammanhang. I USA och andra delar av världen så ser situationen helt annorlunda.
Men måste man inte hålla isär å ena sidan, alltså det som faktiskt är identitet i ordets egentliga bemärkelse, att jag är Mikael von Otter och banden inte någon annan. Framförallt inte min bror som folk brukar förväxla med. Å ena sidan, och å andra sidan, information om mig, alltså vad jag har för intressen, vilka sorts böcker jag köper och sånt. Så det är ju ändå två helt väsensskilda saker.
Absolut, men annars så behöver du andan när jag kan hantera båda situationer. Jag menar, kontakt mot myndigheten, då vill jag nog att jag ska vara jag, alltid och en och samma person. Mot andra tjänster är jag inte säker.
Men en uppföljningsfråga skriver, menar du att det är ett konsumentintresse att man själv ska bära med sig information om vilka böcker jag vill läsa på eller köpa från Amazon? Är det inte Amazons sak att lagra den uppgiften om mig?
Jag menar inte nödvändigtvis. Det kan ju vara en generell portal som lagrar mina preferenser. Det måste ju inte vara Amazon. Nu, idag gör man ju så. Men Amazon skulle också kunna dela med sig av mina preferenser till någon annan om man kunde länka mitt beteende till andra tjänsteleverantörer. Det vill man inte. Det hela Liberty Alliance-projektet har just gått ut på att skapa den här situationen där man inte kan spåra transaktioner från en tjänsteleverantör till en annan.
Okej. Några frågor från publiken? Där är frågan. Och där kom mikrofonen.
Jag tror att det var Dag som nämnde tidigt i anförandet någonting om att till att börja med så bestämde ni er för att ge ut e-legitimation och bank-ID gratis. Finns det någon möjlighet, bedömer ni, att det här är någonting som man kommer att betala för framöver?
Ja. Jag menar, en mycket trolig bärare är ju det kommande EMV-kortet. Det kommer ju vara en avgift för. Jag betalar idag 250-350 spänn för ett Visa-kort. Skulle jag tro. Och ännu mer för ett Mastercard Gold. Det tänker jag i för sig säga upp, men ändå. Folk är vana vid att betala för. Att vi startar så här, det beror på att det finns inga tjänster egentligen. Eller väldigt få. Jag visar att det är väldigt många. Men sett ur medborgarperspektivet så är det naturligtvis väldigt få ännu. Jag hoppas det ska bli fler. Jag ställer en fråga till mig själv bara väldigt kortfattat, så jag inte glömmer. Vi nämnde inte det. Vi har ju börjat med mjuka elektronik, laddad ner till datorn. Där finns ju frågor kring säkerhet och så. Och vi konstaterar bara att det bygger på att vi har tittat på att svenska folk idag inte har kortläsare. Och alla länder som har försökt med kort hittills i princip har misslyckats, med undantag från Estland och så. Det beror på att en diktatur som kan tala om vad som gäller rakt av bara. Och sen gäller det. Och så vill de visa att de inte är ryssar. Så där går det betydligt enklare än det går i Sverige. Men vår bedömning här, det är att bankerna har en så tydlig väg idag emot kort och så vidare. Så att, att vi utgår ifrån att det kommer att bli betydligt vanligare och tillgång till betydligt säkrare lösningar över resans gång. Och då får myndigheterna välja och chartera att de och de tjänsterna kanske vi släpper ut med en vanlig information. Men i vissa situationer så kräver vi att den är på kort eller ännu säkrare. Det här med WPKI, det vill säga att man har en kanal ifrån sin telefon in till datorn och sen har man en informationskanal.
Jag tror att det är inte public service, för då skulle vi ha fått en storm om att huruvida Estland är diktatur eller inte i dagsläget. Det skippar vi nu, utan det skulle jag bära till en kommentar på gratis respektive icke-gratis identitets elektroniska identiteter.
Ja, som den strategi vi har idag så har vi inga planer på att ta ut någon extra avgift för att vi lägger ner en e-legitimation på ett kort. Den ingår där. Det är samma sak som när du har ditt Visa eller Mastercard, så får du betala en årsavgift där. Och för den avgiften så får du då ett antal tjänster, till exempel en reseförsäkring, avbeställningsskydd och så vidare i det här. Och det vi har nu är att vi lägger ner en e-legitimation på de här bankkorten, EMV-korten. Och vi tar inte ut något extra för det, utan den ingår i det priset som du får betala för ditt kort.
Och det har ni talat om hur ser ut idag och hur ser det ut om ett tag, några månader eller år framåt?
Ja, ingenting i de strategier vi har nu och de strategier vi har, de är ett par år framåt. Har vi någonting som...
Så att om 2 år så är det gratis fortfarande?
Ja, det är ingenting i de strategier som vi har nu som säger...
Det finns fortfarande ett kort som man tar betalt.
Och det här tror jag är viktigt. Vi har pratat lite grann om vad vill jag med min e-legitimation. Men vi får inte glömma bort också att det finns en bärare av min e-legitimation eller min legitimation. Det är ett pass, det är ett körkort eller vad det nu kan vara för någonting. Och där vill man inte komma med plånboken full av kort. Utan det tror jag är viktigt att hålla isär bäraren av min identitet, min legitimation. Och sen och också hur jag använder den här, den olika användningsområdena.
Har vi någon fråga från publiken? Där har vi en. Men du får mikrofonen så bara jag ställa en fråga till Dag som du kanske kort kan kommentera. Alltså mycket av problematiken handlar om att det inte är mig som individ man vill veta, utan det är vilken roll jag har, verkställande direktör eller någon annan stilen. Den typen av identitet som till exempel Bolagsverket behöver. Är det något som ni tittar på? Rolllegitimation och identitet?
Ja och nej. Alltså som jag sa, det är så här att det finns ju alltså i olika situationer, olika lagar.
Ja, okej. Prata på det.
Ja. Till exempel, när ett företag deklarerar, då är det vd som ska skriva under. Nu har vi gått in till regeringen och bett att få det ändrat och säga, kan vi inte tänka oss något typ av ombud? Och där har regeringen svarat, ja det kan vi tänka oss om det är en trovärdig person som Skatteverket har identifierat och sagt att han får göra det. Det är ute på remiss så det kommer säkert att bli så. I övriga fall sedan så då per idag i alla fall att företaget identifieras av en person och han har alltså en personlig legitimation. Och sen har vi då tills vidare rollregister. Men hela den här tanken vi pratar om myndighetslegitimation och företagslegitimation är ju att så mycket som möjligt kunna slippa att ha rollregister. I USA så finns någon särskilt beteckning som jag inte känner till, men det är där man alltså identifierar ett företag, inte vdn utan någon som är nära knuten till vdn och som ofta kanske är kameral så han finns på plats när man söker honom. Och han ska då få kunna hålla i en företagslegitimation. Tanken är då att när företag går i konkurs eller någonting sånt där, då slår man till omedelbart och drar in den här legitimationshandlingen. Till exempel Försäkringskassan diskuterar ju att ta in försäkringsbolagen. Och det är ingen större problem att hålla reda på ett 20-tal försäkringsbolag. Det kan ju kassan välja och andra myndigheter också. Och liknande fall.
Tack. Du hade en fråga.
Jag undrar hur ni ser på det här med lagstiftningen, hur den stödjer elektronisk ID. Ser ni något problem någonstans och behöver man utveckla vidare inom de områdena? Jag tänker exempelvis då på underskrift av skuldebrev och andra sådana saker.
Ja, vi tittar på sånt. Om en månad kanske så kan du gå in på
sida. Och då kommer du hitta en genomgång av mängder av sådana här juridiska frågor. Men det finns ett antal pusselbitar om man är myndighet. Vissa kan vara intressanta att känna till. Det finns något som heter formelgruppens rapport. Där alla rättschefer inom de olika departementsområden varit inne och tittat på sina register inom sitt område. Så är man orolig som myndighet för ett visst register som man är ansvarig för och där man tror kan det finnas problem, då kan man ofta hämta det i formelgruppen. Sen när det gäller generella problem så är det just det vi jobbar med nu. Vi försöker titta på det största problem vi har framför fötterna just nu, det är ordet direktåtkomst. Vilket ofta är förbjudet. Direktåtkomst i själva verket är lite säkrare än det som är tillåtet, nämligen utlämnande på en fil. Man kan läsa all information, man kan sammanställa det, ingen vet vad man har gjort med det. När det gäller en direktåtkomstapplikation kan man skriva, är det personen man jobbar med i det här ärendet, med informationen man får titta på och vidare, och sen får man
problematik som nu, det är nu, du smittrar den eller? Ja, det finns en utredare i alla fall för det.